Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Ja, ni lyssnar till Seniorradion den 4 juni. Och efter regn kommer sol. Och så idag skiner solen på oss igen. Och ni är så välkomna. Ingrid Karlsson och Timo Heino med hjälp av några till ser till att det blir 2 timmars program att lyssna på. Och hörni, Sommarsång av Pettersson Berge, det hör väl sommaren till. Så varsågod. Programmet idag kommer att vara så här. Den stora militärövningen i Söderhamn har vi besökt. Frisbeegolf, kan det vara svårt? Kosseri med Åke Sahlin. EU-intervjuerna, hur gick de? Rolf Ingemar kommer att summera. Och så blir blues och panel. Och som vanligt så är det gratulationen som vi ska börja med. Och då den 4 juni, då är det Solbritt och Solveig. Solbritt är ett mycket ovanligt namn, men passar fint ihop med Solveig i almanackan, varför båda namnen numera delar dag. Drygt cirka 1000 flickor heter Solbritt, och det är ett ganska ungt namn. Användes första gången som dopnamn 1906, och då med andra som fick nybildningar som börjar på sol, som togs i bruk, till exempel Solborg. Solveig och Solbritt har ersatt Holmfrid som namnsdagsnamn. Solveig var mycket populärt under 30- och 40-talen. Är ett gammalt norskt namn, betydelsen är omdiskuterat. Möjligen betyder Solveig husets härskarinna. Så 4 juni Solbritt och Solveig. 5 juni, då är det Bo, och då är det alla vänners dag. 6 juni, Gustav och Gösta, nationaldag, flaggdag, färskpotatisens dag och sillens dag. 7 juni, Robert och Robin. 8 juni, Eivor och Majvor. 9, Börje och Birger, och då är det internationella arkivdagen. Och den 10, Svante och Boris. Det var namnsdagarna fram till nästa tisdag. Och glöm inte, hörni, 9 juni, då ska ni gå och rösta till EU. Ja, det här med Gyllene Tider, minns ni? Jag hade glömt bort att de hade gjort den här låten, juni, juli, augusti.
Men jag ser ändå, jag räknar varje sjunde vår och svävar i en guldträdgård. Jag har suttit här ett tag, sommarnatt blev sommardag. Jag ville aktivera min tro, jag ville höra gräset gro. För hela för vindarna är varma då. Juli, juli, augusti. Du tror jag inte ser dig så. Du kommer utan kläder på. Men jag tror jag vet allt jag vill. Gud vad god när du blev till. Jag sitter kvar en stund. Jag blir en skuggelund, en soldans på din grammofon. Håller regnet här ifrån. För hela året har jag väntat på juni, juli, augusti. Allting verkar lättare då. Juni, juli, augusti.
Ja, juni, juli, augusti. En sak är säker. Det kommer att gå fort, hörni. Kubakrisen hösten 62. Nyfödd dotter. Och då gick jag med i Lottarörelsen. Och där blev jag kvar tills den lades ner här i Gävle. Och det valet att gå med i lotterna var ett som jag absolut det bästa jag har gjort. tält med osande kaminer, flyga Herkules, äta ur kokvagn och vilken kamratskap man hade när man var ute på övningar. Kollegorna Sven Johansson och Sven-Erik Lundberg, de åkte till Söderhamn på den där stora hemvärnsövningen. Och nu får vi höra hur det går till idag.
Då har Sven Johansson och jag kommit upp till Söderhamn och vi träffar då Martin Skoglund här som är...
Jag är överstelöjtnant och chef i Gävleborgsgruppen.
Av hemvärnet då?
Ja, då är det lite komplicerat för Gävleborgsgruppen tillhör ju inte hemvärnet. Men däremot är en av våra huvuduppgifter att utbilda hemvärnsförband. Och där den största delen är då 18 hemvärnsbataljon. Mm.
Och vi har också här...
Jan Holmqvist och jag tillhör då 18 hemvärnsbataljonen och sitter på sektion S3. Vilket innebär stridsledare och samverkan.
Och vi är här med anledning av den stora övning som pågår den här veckan. Och som har till uppgift att vadå?
Ja, precis. Vi genomför ju en bataljonsövning den här veckan då med 18 hemvärnsbataljon. Och det innebär att det är närmare 500 soldater som övar här i och kring den gamla flygbasen och Söderhamn. Och man övar då på att skydda och bevaka den här flygbasen. Så att vi i spelet så flygs det då, genomförs flygoperationer från den här flygbasen då. Och det är hemvärnsbataljonens uppgift att skydda och bevaka den här verksamheten då.
Men det är ingen riktig flygverksamhet ju.
Inte som ingår i övningen utifrån spelet. För i spelet så är det stridsflyg som utgår härifrån. Men däremot så är det så att hemvärnsbataljonen har en flyggrupp med 2 stycken flygmaskiner. Som egentligen är helt vanliga civila enpropelliga flygplan som används som spaning. Och de kan flyga härifrån. Och dessutom så pågår det fortfarande civil flygning härifrån. Så de har helikopterflygning, för det är en skogsbrand uppe i Edsbyn. Och de utgår härifrån, de helikopterna faktiskt. Men de ingår inte i övningen.
Men om vi tittar på det här, Sverige är ju med i NATO. Och det påverkar väl också en organisation som hemvärnet. Och vad blir er roll i NATO?
Ja, det gör det ju. Det är klart att det har en stor påverkan på hela Sverige. För det är ju hela Sverige som har gått med i NATO, inte bara Försvarsmakten. Sen tror jag faktiskt att hemvärnets uppgifter kommer inte att förändras så där särskilt mycket i grunden. Utan hemvärnets huvuduppgifter, det är just att vara duktiga på att skydda och bevaka annan verksamhet. Det kan vara baser så som vi övar på här. Men det kan vara sensorer eller ledningsplatser. Eller viktig infrastruktur. Och det där kommer man att fortsätta och behöva göra även nu när vi är med i NATO. Däremot så blir det stora förändringar för armén, flygvapnet och marinen så, som har fått större operationsområden. Man kan tänka sig att vi sätter in de förbanden i Baltikum till exempel eller i Finland. Men min bedömning är att hemvärnsförbanden kommer att fortsätta verka i Sverige på svenskt territorium.
Det är lokalt försvar.
Ja, precis.
Hur inverkar det på den här övningen? Och vad är det specifikt? Du nämnde just den bevakande flygverksamheten kan pågå.
Ja, men utifrån ett NATO-perspektiv så skulle man kunna säga en skillnad skulle vara att det skulle lika väl vara då ett utländskt, ett annat allierat förbandsflygstyrkor som grupperar här. Det behöver inte vara svenskt flyg längre. Det skulle lika väl kunna vara amerikanskt flyg eller brittiskt flyg till exempel.
Eller
norskt flyg. Absolut. Mm. Det skulle kunna vara. Va? Sen påverkar det ju inte så mycket upplägget av övningen. Så, men det är ett mindset som är annorlunda som vi måste ha klart för oss. Mm.
Där. Som jag sa tidigare så sitter jag på en sektion som heter S3. Vilket innebär att vi stridsleder och vi har även samverkan med kommuner och andra aktörer. Så att på S3 där är det vi som leder striden lite grann. Vi planerar och lägger fram planer till kompanichefer och dylikt då. Sen har vi också andra sektioner inne på staben som har andra. Det finns en S1-funktion, där är det ju personalärenden. Vi har en S2, det är ju UND, alltså underrättelser, håller de på med då. Vi har en S4 och där är det mycket logistik, sjukvård och de bitarna. Och så har vi en S6-funktion och de håller på med samband.
Allt det är de som samverkar i den här övningen?
Ja, vi har alla sektioner inne nu. I staben så har vi även ledningspluton. Då. De se till att sköta logistiken och skjutsar mat och allt som behövs där, bevakning runt staben.
Ja, du nämnde det här med mat. Ja. Hur många soldater hade vi igång?
Det är nästan 500 soldater. Nästan 500. Plus en övningsledning på över 40 officerare och civila dessutom. Då.
Och de ska ha mat tre gånger om dagen.
Ja, nu till en början då så fick vi någonting som heter för rations. Då är det en förpackning med frystorkad mat som räcker i ett dygn. Då. Så det har vi inlett med nu. Så från och med lunch idag då kommer vi få mat från vårt bataljonskok. Då.
Som ligger...
Ja, vi har det stationerat här på flygstaden.
Det är det gamla köket.
Nej, utan det här är en kokvagn. Så de går på diesel och så att det är riktigt.
Det är inget fältkok som kan gruppera egentligen vad som helst. Men är man på en sån här anledning, det är klart att man utnyttjar det, att det finns rinnande vatten och det finns ström och så vidare. Då. Men de kan gruppera i skogen och laga mat då. Du nämnde ju samverkan. Var du med på den samverkan som gjorde med kommunen?
Ja, precis.
Det kanske är intressant att veta att de har faktiskt gjort riktigt samverkan och träffat kommunen. Och
ja, vi har ju genom att vi sitter på den sessionen en samverkan och så samverkar vi med kommuner, bland annat kan man andra aktörer också. Men i det här spelet nu då så är ju även Söderhamns kommun inblandad. Då. Så vi har ju samverkat med dem kring massa olika punkter vad gäller civil verksamhet och strukturer i det civila samhället. Då. Och då har vi samverkan minst en gång om dagen. Första samverkan då träffas vi på rådhuset fysiskt. Sen har vi haft telefonsamverkan och styrt upp vissa punkter. Och nu idag så ska vi ha en till fysisk samverkan. Då. För det har ju hänt lite grejer så att det civila samhället är också påfrestat i det här spelet. Då.
Hur märker man det här ute i samhället då?
Ja, går man på stan som när vi var på första samverkan när man kommer med uniform och vapen så det är ju klart att folk tittar på en. Så är det ju. Men än så länge har jag bara sett positiva reaktioner.
Och vad kommer att hända framöver här nu? Övningen pågår fram till söndag eller?
Typ på lördag. Och vi börjar övningen i söndags och så håller vi på typ på lördag. Och då beroende på hur många tjänstgöringsdagar respektive hemvärnssoldat har så gör man olika lång period. Så de första som ryckte in var bataljonsledningen och delar av staben och kompanicheferna. Och sen fyllde man på måndag med plutonchefer och tisdag några ytterligare. Och onsdagen då, igår, så ryckte huvuddelen av soldaterna in. Så nu är hela förbandet samlat och alla är med i övningen. Och på frågan vad som händer nu, ja då finns det ju en övningsplan, men den är ju inte känd för förbandet. Jag kan inte sitta här och avslöja nu. Men det man kan säga är att ni bevakar ju flygbasen här.
Och hamn ute i Sanden. Ja, där har vi också en bevakning. Då.
Precis, och sen så har ni ju en breduppgift.
Ja.
Ni ska kunna spärra eller blockera flygbanan om våra egna flygstridskrafter inte ska verka härifrån längre, så vill vi ju inte heller att motståndaren ska kunna disponera den. Dessutom har ni fått en uppgift ut i kustbandet som ni planerar för, där ni ska skydda en marinbasbataljon som ska ersätta fartyg, alltså de ska bunkra fartyg för att skydda den bunkringen. Som är en ganska sårbar process där fartyg kommer in till kaj. Då ska bataljonen vara beredda att skydda den platsen så att inte motståndaren kan påverka den bunkringen. Ja. Så ni har lite planeringsutbyte. Ja, men vad som kommer att hända, det vet inte ni. Det vet bara jag.
Precis. Och just den här som man pratade om nyss här, det, där håller vi på att planera nu då, steg för steg hur vi ska sköta den biten här och vad det gäller transport och bevakning, skydd, eventuellt skydd och sådana saker. Så vi ligger på lite framkant på S3 utifrån de ordrar vi får uppifrån från högre chef. Då.
Men om vi tittar bortsett från den högre ledningen så är väldigt många av dem, det är civilister som är medlemmar i eller aktiva i hemvärnet. Hur ordnar man ledigheter från civila arbeten och betalning för dem?
Ja, det är ju så att en arbetsgivare har ju i stort sett inte rätt att säga nej när vi ska rycka in på sånt där. Det är ytterst få tillfällen det har hänt, och då har det säkert varit en liten arbetsgivare och fått en stor order eller sånt där, så att de behöver personalen. Men det händer ytterst sällan, nästan aldrig skulle jag vilja påstå. Sen den ersättning vi har, det är ju sjuklönegrundad inkomst, så kallad SGI. Det har vi ju de dagarna vi ligger inne. Och så sen när vi har gjort vårt avtal, då får vi en utbildningspremie. Och den är lite olika hög beroende på vad man har för befattning och sådana. Så att, det är ingenting man blir rik på, utan det här är helt frivilliga och intresse för Försvarsmakten hemma. Eller?
Och då är det ju så att alla som tillhör bataljonen, 18 hemvärnsbataljon, är ju hemvärnssoldater från bataljonschef till skyttesoldat. Så det finns inga yrkesofficerare eller heltidsanställda som ingår i själva bataljonen. Och det är egentligen fantastiskt att vi kan få till ett så bra förband med den begränsade tidstillgången som vi har. För ni har ju lite olika antal avtalsdagar, men de som har minst antal är ju fyra avtalsdagar per år. Och det är ju inte särskilt mycket. Men det krävs ju då, om du ska ha en stridande befattning, då ska man ju ha en värnplikt i grunden. Men har man inte det, så kan man ändå utbilda sig och vara med i en hemvärnsbataljon inom någon specialistbefattning. Man kan till exempel jobba i koket, eller man kan vara signalist, eller man kan vara förare till exempel. Eller hundförare.
Stabspersonal,
precis. Då krävs det ingen värnplikt i grunden, utan då kan man ändå anmäla sig till sitt intresse och gå med i hemvärnet.
Hur ser intresset ut då bland allmänheten för hemvärnsverksamheten?
Det ser ju faktiskt väldigt, väldigt bra ut. Och tyvärr då är det ju till del beroende på omvärldsläget. Från att ryssarna inledde den fullständiga invasionen av Ukraina, så har vi haft ett stort inflöde till hemvärnet. Men det är ju positivt så att vi har kunnat fylla upp förbanden, och tittar man på hela riket så är i princip alla hemvärnsförband uppfyllda med personal nu då. Sen såg vi en litet antal ökande ansökningar även när NATO-medlemskapet har blivit klart och så. Så att personalläget är gott och intresset är stort, och det hoppas vi att det håller i sig och att det fortsätter så. Mm.
Är något annat intressant som händer?
Ja, jag tycker man skulle kunna nämna att i slutet av sommaren här, den 21 augusti, då firar Hälsinge regemente 400 års jubileum i Gävle. Det kommer att ske då i regementsparken utanför gamla I-14. Så där är alla varmt välkomna att besöka det eventet.
Mm. Det tackar vi för. Så tackar vi för den här pratstunden. Nu har vi kommit till koket här och träffar då vem då?
Nina Wallin, kokerchef.
Kokerchef, och du är kocker i Svida, förstår jag?
Nej, det är jag inte. Just nu så jobbar jag på Svenska Lottakåren på kansliet.
Ja, och vad gör du som kokgruppchef här då?
Jag leder kokgruppen så att vi levererar mat till soldaterna så att de får ha så högt stridsvärde som möjligt ute i fält.
Så de har så högt?
Stridsvärde som möjligt ute i fält. Mm.
Då får du berätta lite grann hur det här går till. Jag ser en del intressanta saker. Fältkok, så det är middag, dinner.
Ja, idag kör vi hållbara livsmedel som Försvarsmakten har tagit fram för att om man inte får mat första dygnet så har ju de förrådställd mat. Och det är det vi har här. Och då kommer det färdiga lådor som ni ser här med recept och grejer. Så vi följer bara dem. Mm. Och sen som imorgon då lagar vi mat från vår egen meny. Så vi får beställning från min ego under dagen.
Mm. Och vad är det imorgon då? Vad står på menyn då?
Då har vi kyckling mango chutney med pasta och så har vi korvstroganoff med ris.
Då kommer vi tillbaka då också.
Ja, det skulle vi väl göra.
Och så har vi jägarfibergröt som frukost som smakar blåbärssoppa eller blåbärsfärg. Det tycker jag ni ska.
Det låter spännande. Mm. Men det här skojiga paketen här då, vad är det för någonting?
Det där är rations. Det är på alla soldaterna första måltiden. Eller när de kommer in till att ha inryckning, då har de med sig en påse med rations så att de ska klara sig i 24 timmar. För att koket har 24 timmar på sig att ordningställa sig innan vi kan börja producera mat.
Så det här är mat för 24 timmar?
Ja, och då innehåller det frukost och lunch och kvällsmål och sånt. Mm. Det innehåller lite godis också för att de ska ha energin uppe. Mm.
Hur länge har du varit med i hemvärnet?
11 år.
11 år? Oj då. Och sökte dig hit, varför det?
Ja, men jag har alltid velat gjort militärtjänsten. Och då hittade jag några yrkesinformatörer som informerade om hemvärnet. Och jag var intresserad av kock. Så då utbildade jag mig som fältkock i grunden. Mm. Och så gick jag vidare sen då. Till kokgruppchef och instruktör för förplägnad.
Och kokandet här då, hur går det här till? Jag ser det så halt här så jag ska inte gå längre.
Ja, vi är inte ingång så ni får komma in. Vi har inte börjat med maten än. Så ni får komma in och kolla om ni vill.
Mm. Skulle det vara kul att se hur koket ser ut? Idag, nej, det var imorgon det skulle bli kyckling.
Ja, men idag är det pasta Alfredo med de här hållbara livsmedlen.
Varför namnet Alfredo?
Det vet jag faktiskt inte.
Ja, men vi är med i NATO.
Italienskt. Så. Okay. Här är våra krukor. De lagar vi mat i. Mm. De innehåller 35 liter. Så då lagar vi mat i dem på ånga. Mm. Eller så kan man göra på spisen.
Jo, men det här känner jag igen från min egen militärtjänst. Ja. Man kokar potatis i de där.
Precis, de där kokar vi vatten i nu. Mm.
Så vi har vatten och potatis och så ånga då.
Ja, precis. Det är exakt som vi var då. Det är samma grejer.
År sedan.
Du låter så insatsen, Erik. Var du någonting i trossen? Eller?
Nej, jag hade lite så här trosskommendering på någon övning där och jag förstår inte vad alls.
Och så har vi resten av kokvagnen. Så här tillreder vi maten. Och där har vi en som heter ångpanna. Och det är den som då har ut ångan. Så mot för hemma så tillsätter man ånga. Så man måste räkna med att man tillsätter vatten var tionde minut, så mycket det växer, istället för att du kokar bort vatten. Mm. Och så har vi en spis bredvid, så vi kan både ha stekbord och som en vanlig spis. Där, med av- och påknapp. Så vi har ingen så här ettan, tvåan, trean, utan det är av eller på, så vi får ju reglera. Så där brukar vi steka fläsk och löksås, är den populäraste maträtten ute i fält. Så när vi gör det så steker vi mycket fläsk. Så alltså hela, nu har vi slagit ihop två kokvagnar då. För vi är två kokgrupper. Vi lagar mat åt hela bataljonen den här övningen.
Mm. Det är 500 man.
Det skulle vara 450. Ja. Vi har 358 nu. Som vi
vet. Men det kommer till några till nu idag och imorgon.
Ja, det vet vi inte.
Det vet vi inte.
Men så ser det ut. Så nu har de börjat påbörjat med matlagningen där borta. Vi ska göra lunchen.
Ja. Och det är solkok ordentligt.
Ja, det är det. Verkligen. Så får se det ut.
Det är väldigt spännande ut tycker jag. Synd att vi inte kan stanna och äta lunch här.
Kan inte det? Nej, det kan inte.
Reklam.
Välkommen till Gävle teater i vår. Skådespelarna Amanda Jansson och Martin Pareto tar plats på scen i Jag får ner till bror. Imponeras av hisnande akrobatik i Cirkus Cirkörs nya föreställning och njut av en hel afton med Verdis opera Maskeradbalen. Missa inte Gunilla Nyros och Marie Göransson i Dödsdansen. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu varje dag dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Från hemvärnsövning till någonting annat som man kanske ska öva så småningom. Mats Åhnvall kommer in i studion och du får presentera vår gäst.
Ja, då är dagens första gäst heter Christian Ekenberg. Du är till vardags kulturredaktör på Gävle Dagblad.
Ja.
Men vi ska inte prata varken kultur eller journalistik utan om ett annat intresse som du har, nämligen frisbeegolf.
Precis.
Ja.
Det är det jag gör. Jag läser böcker och spelar frisbeegolf.
Okay.
Ja. Diskgolf heter det.
Diskgolf, ja. Okej. Okay. Så varför heter det inte frisbeegolf?
Alltså frisbee, det är ungefär som Lego, att det är ett varumärke. Det fanns en tillverkare av frisbees.
Okay,
så det internationella namnet är diskgolf. Men det är många i Sverige som säger frisbeegolf, men... Inte. Nu när jag ändå ska vara här och prata om det så kanske jag ska se till att det ska bli rätt.
Jag tror du måste börja med att berätta hur det går till.
Ja, men alla som har spelat vanlig golf känner igen sig. Det är oftast det 18 hål på en bana. Och Gävles bana ligger uppe vid Stora Vall kring det området där. Och
hålen, det är de här...
Ja, det är korgar.
Ja.
Jag nämnde det nyss att många tror att det är någonting som man matar djur i och sådär. Och då är det helt enkelt att man har en tee precis som i golf och ska ha så få kast som möjligt fram till och kasta i korgen. Och precis som i golf då har man olika klubbor, här har man olika diskar beroende på om man ska kasta långt eller om man ska putta.
Mm. Och, det kallas för putta?
Ja, precis.
Ja, okay.
Och mycket svårare än så är det inte.
Mm, okej. Okay.
det är ju en väldigt lätt sport rent logistiskt, eller hur man ska säga. Ja. Det enda som krävs det är egentligen att man har i värsta fall bara en disk om man ska ut och testa någon gång. Så.
Men det är inga sådana här vanliga frisbees som man köper på bensinstationer och har på sin sånt, eller?
Man kan ju spela med sånt man vill, men det går inte så bra. Utan vill man komma lite längre så är det speciella. Men det finns att köpa ganska billiga om man går på sportaffärer. Mm. Så starterkit, då får man oftast tre diskar för 100-200 kronor. Liksom.
Ja. Är de lite tyngre?
Ja, precis.
Ja. Det är inte plast i dem, va?
Det är plast.
Är det plast?
Ja. Ja. Och en driver är lite vassare, eller man ska säga, en putter är lite bredare så att man ska kunna mer kontroll på den.
Okay.
Ja. På de allra flesta banor som finns i Sverige så är det ju helt gratis att gå att spela för allmänheten, till exempel här i Gävle då.
Det är så här också.
Ja.
Vet du hur många utövare det finns?
Jag vet faktiskt inte, men det har växt oerhört sedan jag började. Speciellt under pandemin blev det väldigt populärt. Då, att det var väl en av de få sysselsättningar man kunde göra.
Ja.
Det var väldigt väl anpassat efter det. Efter man ofta då går fyra stycken i en grupp. Och det var per definition inga stora sällskap då, för att det går inte att spela på det sättet.
Nej.
Men det växer väldigt. Och i USA är en stor sport där det är de som är i topp, mångmiljonärer. Här i Norden tror jag att Finland är lite större än i Sverige. Okay. Åland satsar väldigt på som turist att de har gjort många banor. Så vi försökte åka dit förra året och spela några kompisar, men vi lyckades inte få med bilen på någon färja den sommaren. Okay. Så vi får se om det blir någonting den här sommaren istället.
Men det finns en klubb här i stan.
Ja, precis. Ja. Gävle Frisbee Disc Golfklubb.
Okay. Ja. Hur många medlemmar är det?
Det varierar ju från år till år när man ska betala medlemsavgifter, men det är väl en 100-150 stycken.
Det är så pass mycket. Är det ni som sköter den här banan?
Ja, det är ju vi som ser till att det finns korgar och tis och så. Sen så är det ju det är på kommunens parkmark, så att det är de som klipper och så på det sättet. Men det finns ju andra banor här i området också, om man vill spela. Bland annat i Bergby, Hamrångebygdens discgolfklubb. Hofors har en bana, Sandviken är på gång att få en bana nu. Marma, så att det ploppar upp banor överallt.
Ja. Ja. Jag var i Stockholm här förleden och då såg jag en stor sån här vepa med Masters.
Ja,
det vara, tydligen.
Ja, precis. Jo.
Är det nationella tävlingar då?
Jag vet inte vilken tävling det var där. Jag, bland mina kompisar där, så är jag väl kanske den som är minst intresserad av att hänga med i det här, den cirkusen. Utan jag tycker mest att det är roligt att spela själv. Men det kommer ganska stora tävlingar till Sverige. Tyvärr, en bana i Stockholm, Järva discgolfbana, var en av världens mest ansedda. Men där ville de bygga en kyrkogård, så den blev försämrades helt enkelt för att de ville ha åt den marken.
Ja, ja. Du får fråga, hur många är det mest herrar som spelar? Eller hur många
så är det, men det är damer också. Det finns ju ingen anledning till att damerna inte skulle spela. Det är väldigt anpassat, inte något, liksom, som i hockeyn med tacklingar och sånt där, utan det är precis samma villkor. Det är möjligtvis då att det kan vara lite för långa banor ibland, men då kan man också ha en damti om man vill spela därifrån.
Ja, ja. Det är som vanlig golf.
Ja, precis. Ja. Ja.
Men
jag tänkte på, måste man inte vara väldigt stark i armarna?
Nej, det är en väldigt tekniksport. Så det är nästan frustrerande när man ser de här små pojkarna som kommer och kastar dem längre än vad jag gör. Så det är klart att man, någon slags fysik ska man ju ha, men i grunden är det ren teknik det handlar om.
Det var en kvinna här på radion som hade testat, och hon berättade att hon var alldeles slut efteråt.
Ja, jo, men det är ju jobbigt. Det är mycket, man använder hela kroppen.
Ja. Och så går man ju.
Ja, precis. Och om man håller på det, inte bara på skoj, utan en dag. Jag har ju en väska som kanske väger 15-20 kilo med ungefär 20-25 diskar i, så att om man ska sätta på sig den och ta av sig och bära och så där, så det blir ju, men det är
du
bra
har så
att
många med dig ut alltså.
Ja, jag kanske är lite onödigt många.
Är det en materialsport rent av?
Ja, men precis, man kan ju, det är det som är lite skärmen med det. Man kan ju ha väldigt lite och bara spela några gånger på en sommar för skojs skull, eller så kan man ju ruinera sig på det om man skulle vilja det också. Men till skillnad från att spela vanlig golf så är det här budgetvarianten om man inte anser sig ha råd med det då.
Men det kommer att ta lika lång tid alltså som att gå på en vanlig golfbana och spela 18 hål?
Det beror ju på. Man kan ju, om man är fyra stycken i gruppen och går och spelar här i Gävle, då tar det ungefär 1,45 till 2 timmar om man slipper stå och vänta på något gäng som är före då.
Ja, det är ju betydligt kortare tid än vanlig golf. Ja. Det tar ju 3,5-4 timmar.
Men man behöver inte skriva upp sig på någon lista där uppe i Boulogne, eller?
Nej, utan det är bara fritt fram och gå och spela.
Att nu är det ledigt, så nu kan jag gå.
Och det man kan göra, det är att man håller koll och ser om det kommer några bakom, som antingen om de är bara en eller två personer, så att man är färre, eller om man ser att de här är duktiga, så släpper man igenom.
Finns det handikappsystem också?
Ja, det gör det ju. Man kan spela vi hade det förut. Vi har på onsdagar en sån veckogolf, kallas det där. Alla som är, man behöver inte ens vara med i klubben längre, tror jag, utan man får, om man vill ta steget och testa på hur det är, lite som en skojtävling utan att...
Här kan man alltså, om man ser att någon håller på med sådär, kan man gå upp och kolla bara sådär att...
Ja, det är bara man håller sig undan. Så. Det kanske är första steget att komma upp och titta och liksom få lite känsla för det.
Jag brukar promenera där vid Hälsans stig, heter det. Och då ser man ju banan där och stannar och tittar. Det verkar svårt.
Ja.
För ibland ser man ju de här disken hamna långt ut i spenaten.
Ja. Och det är väl det, jag tror att många testar ett par gånger och tycker att oj, det här var för svårt, men tar man sig över den tröskeln så kan alla lära sig, och när man kommer upp på den nivån jag är på väldigt låg nivå, men om man ändå spelar regelbundet och kanske tävlar ibland, då blir det absolut svårt. Det är en väldigt mental sport. Man kan göra saker på träning och sen kan man stå och darra, de ska putta och knappt klara av.
Känt fenomen i vanlig golf också.
Ja, precis. Jo, men det, precis, det är lika. Ja.
Men det är precis alltså som man kan kasta ut i ruffen, så att säga.
Ja.
Och så får man stå där då och vänta till, och kasta därifrån.
Ja, och det är ju det som gör att det kan rinna iväg ibland på vissa hål, att man råkar komma och lägga sig eländigt.
Mm.
Men det måste ju vara lättare att hitta en disk än att hitta en boll.
Ja, men de har förmåga att, att försvinna. Så, vi har ju lite vattenhål här också som du,
ja, just det,
som du kan försvinna ner i. Ja. Så, ja.
Är det olika färger på dem där?
Ja, det är, man kan köpa, det är olika tryck och färger och man kan få det mesta. Och vissa är ju sådär att de vill bara ha en färg. Och, det finns ett svenskt märke som heter Kasta Plast. De ger ut också en first run, kallas det, när de trycker upp det första, en ny disk första gången. Och då har de någon sån liksom mintblå färg på de diskarna. Och de, särskilt i USA, så kan, om man får tag på en sån och säljer den där, då kan man, ja, 15 000 kronor tyckte jag var någon som sa senast att man kan sälja en för.
Världen är bizarr ibland.
Men du, vänster eller högerspelare, det spelar ingen roll.
Jo, det gör det ju. Det är också som att man har ju backhand och forehand. Precis som. Och för vissa, jag kan inte kasta forehand. Dels att jag klarar inte av med axel. Men det är en väldigt onaturlig rörelse att tycka. För vissa som kommer, det här är deras naturliga. De har jättesvårt med backhand.
Men om jag sitter här och känner efter, så tycker jag liksom att det skulle vara bättre.
Backhand, ja.
Ja.
Det är så de allra flesta spelar.
Ja, ja.
Men då om man vill ha disken, beroende på var korgen står någonstans då. Om man ska ha den till höger, då är det absolut bäst att köra en forehand, för då kommer den naturligt dit. Mm. En backhand, den drar gärna till vänster.
Mm.
Så att om man inte har en forehand som jag, då måste jag ha flippiga diskar, som det heter. Mm. Det är sådana som liksom, ja, vrider sig då till höger fast där man kastar backhand.
Ja.
Det är en av de svåraste grejerna att lära sig. Mm. Så.
Men man kastar med den där runda sidan upp, eller?
Ja, precis.
Vad du kan.
Ja, den är platta sidan.
Ja,
den gröna sidan upp heter det väl.
Och det är det som de allra flesta nybörjare gör. De kommer ut och så kastar de. Och sen så sticker den jättelångt till vänster. Då ska man diska ner, som det heter. Att man kanske ska testa. Det allra bästa att lära sig att bara kasta putter från början. Det var ett misstag jag gjorde. Jag började alldeles. Och nu då är det svårt att gå tillbaks. Så jag är fortfarande dålig på att kasta långt med putter.
Men du, ja, hur började du för din del? Du nämnde pandemin som en orsak till uppsvinget.
Ja, men då hade jag spelat mycket längre. Det var någon semester för jättelänge sedan när det regnade. Eller vi skulle spela bowling och då var det stängt i bowlinghallen. Och då fick någon för sig att vi åker och köper sådana diskar där på Stadium. fast det spöregnade så var jag spelade. Men sen blev det att de som jag spelade med då var vi ute några gånger den sommaren och så sommaren efter. Men de flyttade, som där i journalistbranschen, att de hade lite vikariat och sådär. Och jag tyckte det var roligare kanske än vad många andra tyckte. Så att jag tog steget och började spela med den här klubben. Och då fick nya spelkompisar där. Så. Mm.
Kan man ta lektioner och sånt där också, eller?
Ja, det kan man ju göra. Och vi har ju haft i klubben, bland annat om man jobbar, om man vill ha någon så här after work sysselsättning, till exempel med ett företag.
Mm.
Så ja, har vi ju haft mot en ersättning. Då. Oj, nu kommer det.
Nu kommer militärövningen.
Ja, precis. Så det är en populär sysselsättning att kunna liksom gör någonting med företaget. Så. Jag vet inte, det kanske ligger lite på is nu. Men det är ju absolut en möjlighet man kan göra. Om man är chef till exempel och sitter och lyssnar på det här nu. Och det börjar är ju sådana tider att man ska ha lite så här inför semester och sådär. Så då kan man ju testa det.
Teambuilding.
Precis, teambuilding. Ja.
Men du, finns det professionella?
Ja.
Det gör det.
Ja. Och det har växt oerhört de senaste åren och många av dem spelar ju, för det finns alla de här discgolfs, alltså vad ska man säga, diskmärkena. Och ganska höga prispengar i USA-touren och sådär.
Okej.
Ja, det låter något där, Mats. Du spelar ju vanlig golf.
Jag spelar vanlig golf,
ja. Och jag har prövat på vanlig golf också, men det var många år sedan som jag var ute och slog. Så att,
ja,
men det här tycker jag
låter... Det här kanske låter någonting för dig.
Vi har ju också, nu om vi ändå är på seniorradion, så här, det är ju också att vi, om man börjar tävla, så då är det ju ålderskategorier. Så att, jag är ju över 40 nu, så nu är jag med i masterklassen, och över 50 så är det grandmaster, tror jag det heter.
Då. Så säger inte vi hur gamla vi
är. Nej, det gör vi inte. De klasserna kanske inte finns.
Det går. Ja, det är liksom, man kan åldras i sporten.
Men du, vad skulle du säga om Gävles bana här då? Är det en skogsbana då?
Nej, det här skulle man säga en typisk parkbana.
Ah, okay.
Lite ovanligt öppen, för många har ju mer skog, riktig skog och stenigt och så. Jag skulle säga att det här, av de banor som jag har varit i Sverige, så är det här en av de vackraste att spela på.
Mm.
Och när jag började så var det väl också att det var en av de banor i Sverige som man ändå hade liksom SM-tävlingar och så på. Men nu har det kommit flera större banor och så att det här anses väl inte vara en av de svårare banorna längre.
Utan, ja, okay. Ja.
Det var ändå svårt att gå under par på den, tycker jag.
Ja.
Ja.
Ja, men ska vi nöja oss så?
Ja, det får ni bestämma.
Tack,
Christian Ekenberg, disco... Nej, inte disk.
Discgolf.
Ja. Jag höll på att säga disco.
Ja, det måste många som säger det.
Ja. Tack för att du var med i Seniorradion.
Ja, tack, tack.
Vad blir det nu då, Ingrid?
Ja, men nu... Jag vet inte, såg ni programmet om Cornelis som har gått ett par kvällar? Det var ett bra program. Och nu tänker jag spela honom faktiskt. Jag tänker spela Sommarkort.
Säger vi lever i evighet, fast döden är det sannaste som de vet. Andra säger lycka finns i ett ögonblick, fast de aldrig hann ifatt det de fick. I kärlek och hat, fiende kamrat, glädje och sorg, hydra och borg. Drar vi ett kort på barnen i sommartid, när de dansar, när vi dansar en stund på jorden. Cirklar eller rakt dit du vill, om du står långt ifrån eller tätt intill, vi sparar alla lögner till morgonen efter och reser de glas som föll under festen. I kärlek och hat, fiende kamrat, glädje och sorg, tar vi ett kort på barnen i sommartid, när de dansar, när vi dansar en stund på jorden. Dancer,
en stund på jorden.
Jag heter Åke Sahlin. Ett tv-program som jag verkligen kan rekommendera är Hemma hos Malin Persson Giolito. Två avsnitt där hon bjudit in kända, kunniga personer som diskuterar samhällsfrågor. I ett av programmen förekommer den tyske journalisten och samhällsdebattören Ulrike Hermann. Hon har nyligen kommit ut med en bok med titeln Kapitalismens slut. I den boken redogör hon mycket grundligt om varför vårt nuvarande ekonomisk-politiska system, kallat kapitalismen, omöjligen kan fortsätta. Hon är ingen vänsterextremist, utan redogör klart och tydligt varför detta system inte fungerar längre. Kapitalismen bygger ju på ständig tillväxt med allt vad det för med sig av miljöförstöring, artutrotning och andra hemska konsekvenser. Hur ska då det nya samhället se ut om detta vinstjagande skulle upphöra? Ja, det är upp till oss alla samhällsmedborgare att på allvar börja fundera på detta innan det är för sent. Jag funderar ofta och mycket över hur ett annat samhällssystem skulle kunna utformas. Vi måste ändra våra vanor och bli mer den mänskliga djurart vi en gång var skapade som. Jag menar, vi är inte genetiskt formade som konsumtionsvarelser. Vi blir inte lyckligare, mer tillfredsställda av att köpa mera. Snarare tvärtom. Vi är skapade att umgås med varandra, vara vänliga och hjälpsamma. Det är den mänskliga sidan av oss som har tillbakabildats av det kapitalistiska system vi växt upp i och fortfarande lever i. Jag säger numera rakt ut. Vi måste sänka vår standard materiellt för att må bättre och utvecklas som människor. Alla vuxna människor måste börja fundera över vad det är som driver våra liv. Prylar, status, egoism är det som vårt nuvarande samhällssystem fostrat oss in i. Nu går det inte längre. Det kan ju vem som helst inse, fast många politiker vägrar. Jag anser att Greta Thunberg och ungdomarna i de rörelser där hon finns är det enda hoppfulla för vår planet just nu. De är mycket kunniga, orädda och handlingskraftiga. Det är de vi ska lyssna på, inte på prestigehungriga, rika politiker som vägrar inse vart vi är på väg. Tanken att vi ska sänka arbetstiden för alla yrkesarbetande är bland det mest positiva i den politiska debatten just nu. Om föräldrar får kortare arbetstid hinns barnen med på ett helt annat sätt. Föräldrar blir inte lika trötta, får tid att utvecklas och vara med sina barn. Då blir samhället bättre och skonsammare för alla människor. Det finns säkert många fler områden där en förändring är nödvändig för att jorden ska överleva. Vi måste börja prata om sånt, mycket mera. Tänk om vi gamlingar fick uppleva en förändring som gör att vi går åt rätt håll. Tänk att få uppleva det innan vi lämnar planeten. Det är något vi måste kämpa för.
Reklam.
Hej, jag vill hälsa välkomna till Länsmuseet Gävleborg och speciellt tips om sommarens två stora utställningar, Ahlgrens och Duro. Vad har skoputs och sega karameller gemensamt? Välkommen att ta del av den över 100 år långa sötsura historien som är Ahlgrens. Via karamellerna nådde Ahlgrens och Gävle ut i världen. Utställningen öppnar 15 juni. Och på 70-talet var Duro i Gävle främst i Sverige när det gällde tapetdesign. Det sprakade om Tian-gruppen och andra svenska formgivare som fick chansen med järva mönster. I utställningen Duro 70 som öppnar 2 juni visar vi upp de färgstarka tapeterna som tog den svenska folket med storm. Båda utställningarna pågår till 6 oktober 2024. Varmt välkommen!
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Sällskapssjuk, konstaterar Per Gessle och Lena PH. Och sällskapssjuk behöver man ju inte vara i seniorrörelsen, för här var gott om folk här nu, tycker jag. Sven Johansson heter jag, som gör ett litet gästspel just för att få lite sällskap. Och med mig har jag Rolf Wingemar. Vi ska prata om EU-valet?
Ja, vi ska prata om de uppgifter och den information som vi har fått nu under 8 veckor när vi har intervjuat representanter för de politiska partierna inför valet. Och vi ska väl göra en liten summering nu.
Ja, det handlar ju om, du har alltså träffat 8 olika partier och sådär. Och den första frågan du ställde till alla de där, varför ska vi egentligen rösta? Det var ganska samstämmiga besked. De tyckte det var väldigt viktigt, va? Eller?
Ja, de tyckte det var viktigt. Och man kan ju säga så här att vi har ju bara 21 platser i parlamentet. Och det är 721 platser där. Så att det är väldigt få platser vi har. Men man tyckte ju att det är bättre att komma till parlamentet och ha kanske 50-75 000 röster i ryggen än att komma in på kanske 3-4 000 röster som man kan få om det är lågt valdeltagande. Så att ett förtroende från folket och de som röstar, det är viktigt att ha när man kommer till parlamentet. Så det är viktigt att man röstar.
De 8 partierna då, det var liksom... Det började med Sverigedemokraterna i april och sedan då Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna, William Elofsson och Socialdemokraterna slutligen med
Jörgen
Elsvik var det. Absolut. Vad i de här intervjuerna, vad har överraskat dig? Är det något?
Ja, det som har överraskat mig skulle jag vilja säga, det var att det är så många som tyckte att de skulle arbeta för demokrati. Och jag har ju uppfattat att EU är ett freds- och demokratiorgan. Det ligger i deras natur, i dess natur att man ska ha demokrati. Men det är tydligen så som jag uppfattade att parlamentarikerna, de som arbetar aktivt, de har nog blivit mera skärrade av vad som har hänt och händer i Ungern och lite grann i Polen. Så att just det här med demokratiaspekten, den vill man arbeta för på, och jag tycker inte man skulle behöva göra det, men det är tydligen någonting som man måste arbeta med och för nu i den här kommande mandatperioden.
Mm. Vad ser de för brister? Ser de olika perspektiv? Eller
är det... Ja, det är ju helt enkelt så att man är med i EU och drar nytta av de bidrag och liknande, de länder som så att säga är nettobidragstagare, att de drar nytta av det och sen gör de ändå, om jag får uttrycka mig så, som de vill utan att bekymra sig om vad EU-rätten säger eller vad man har bestämt i direktiv och så vidare. Så att det är väl helt enkelt det att man drar nytta av EUs bidrag, men man bryr sig inte om i övrigt de regler som gäller för så att säga det solidariska arbetet i unionen.
Mm. Det här netto betalare, det är ju Sverige ett av länderna då som betalar mycket, ganska mycket mer än vi får tillbaka i form av de här bidragen. Det är en sanning med modifikation ska vi väl ändå säga, för det är ju, finns ju en del andra handelsförmåner och så vidare som ger ett tillskott till, eller hur?
Jo, så är det ju att man räknar med att man får en utväxling av avgiften på kanske 5 eller 6 gånger avgiften som kommer företagen i Sverige till godo och därmed anställda och ägare. Men man har ju en annan aspekt på det där också, och det är det att vi har ju dels det här med EU-rätten, att EUs lag står över svensk lag. Och om svensk lag strider mot EU-rätten så gäller inte svensk lag, utan då måste man rätta sig efter EU-rätten. Det är ju det att de här bidragen, de kan ju inte Sverige eller något land bestämma över enskilt hur de vill använda de pengarna. Utan det bestämmer ju EU. Och det innebär ju att EU kan bedriva regionalpolitik i de olika länderna som kanske strider mot den interna regionalpolitiken. Men det innebär å andra sidan att till exempel, jag intervjuade en representant nu som var från Haparanda. Och han tyckte att det var väldigt bra det här, för att där uppe hade man haft god nytta av de här bidragen. Sen är en annan sak att vi har inte alltid utnyttjat de här bidragen till fullo som vi har rätt till. Och det beror på att många företag, föreningar och organisationer har funnit det så svårt och besvärligt att, så att säga, utforma sin ansökan och visa att de bedriver en sån verksamhet som ger rätt till bidragen. Och då har man hellre avstått. Nu är det ju så att nu ska ju länsstyrelserna hjälpa till med det här. Vi har ju ett EU-kontor i Stockholm. Men de kan ju inte så att säga både tala om hur man ska söka och behandla ansökan. Utan det här, de som kan skriva EU-ansökningar, de är guld värda så att säga.
Mm. Mm.
Så att det är många som tycker att vi borde ha större bestämmande rätt över de här bidragen än vad vi faktiskt har.
Mm. Det är ju ett av de här stora tvistefrågorna om EU bestämmer för mycket eller för lite. Och där skiljer ju en del mellan hur partierna ser på det.
Ja, men där har vi så som jag nämnde att vi har ju EU-rätten som styr länderna utöver den nationella rätten. Vi har bidragen som de styr över. Och sen så kan man ju besluta om olika frågor. Och en fråga som nu är aktuell som diskuteras mycket, det är ju skogen. För att där tycker ju de flesta att vi kan ju bestämma över vår egen skog. Det är ju skogsbolagen och de enskilda skogsägarna som vet hur man ska hantera skogen enligt svenska bestämmelser. Nu blir det kanske så att de inte får rätt att bestämma över skogen, för att det kommer att, så att säga, ligga inom EUs miljömål att, så att säga, använda skogarna inom EU på rätt sätt för att minska koldioxidutsläpp och så vidare. Och då innebär det att de få länder som har skog av nämnvärd omfattning, som till exempel Sverige, Finland och vissa Polen, de kommer kanske att få restriktioner från EU som strider mot de enskilda intressena. Och det kan till och med innebära att det strider mot den privata äganderätten, och den är ju helig i Sverige.
Mm.
Så att där tror jag att det kommer att bli diskussioner. För de andra länderna, de tycker ju att det är lätt att besluta om ett ärende om en restriktion som, så att säga, är tung för de som, länder som har skog. Men det är bara tre länder som har skogen i värd omfattning. De andra länderna, de tycker att det kan ju ni sköta om, ni som har skog, så att säga. Och då blir det inga diskussioner, så att vi blir ålagda vissa restriktioner som vi kanske inte önskar.
Mm. Det var ju senast igår var någon stor EU-delegation ute i skogarna. Kristersson hade tagit med sig ett gäng ut. Och, ja, jag kan tänka mig att det var just det här de diskuterade.
Det var ju Ursula von der Leyen som var här på, så att säga, återvalsturné.
Just det, just det.
Och hon hann väl inte se så mycket av skogen, misstänker jag. Hon hade ju folk omkring sig, tv-kameror och så vidare.
Men det är klart att
det var ju en sak som de diskuterade, vad jag förstår.
Mm.
Men hon gav ju inte några löften om det. Och vad jag uppfattade så gav hon inga löften alls.
Nej, nej, det är väl så. Hon ska väl i alla fall hem och tänka på det kanske.
Det gör hon säkert.
Ja.
Vad jag förstår så har hon ju gjort ett gott jobb så här långt, så att sen får vi se hur majoriteten ser ut i parlamentet.
Mm. En annan sån där tvistefråga som jag tror också alla dina partiföreträdare tog fram, det är ju det här med fisket för Sveriges del då. När vår nationalfisk, strömmingen, håller på att försvinna i...
Det där är ju en väldigt svår fråga, för att EU är ju till stora delar omflutet av vatten. Från alltså Östersjön här nu, Nordsjön, Atlanten och Medelhavet och så vidare. Och det innebär ju att väldigt många länder har ju egna intressen och av egna arter av fisk, ål och så vidare. Och det gör ju att det här blir en lokal fråga som vi kanske har svårt att få gehör för. Och då har man ju de här fiskindustrierna som, så att säga, använder vår strömming till att föda upp lax och så vidare. Så att där tror jag att det blir en väldigt svår fråga, och i princip skulle man ju behöva stoppa fisket här i Östersjön, även där kustnära, för att bestånden ska kunna återhämta sig. Men det är redan idag så att det är svårt för vår svenska regering att få till stånd något intresse för våra intressen. Och det gör att det här kommer att bli en stor fråga framöver.
Mm.
Och då är frågan, hur starka är vi, så att säga, för att tillvarata? Vi måste ju gå in i den här frågan tillsammans med Finland. Men då har vi också Polen och vi har Tyskland och så vidare. Så att det är ju många länder som har intressen av det här. Men de har lite olika intressen.
Ja.
Det splittrar oss.
Ja, jag förstår. Jag såg en dokumentär, den här som heter Makten över havet. Hur då för en 7-8 år sedan då, när Isabella Lövin med flera kom, jobbade ju väldigt aktivt och tyckte sig då ha fått fram ett avtal som skulle kunna vara en hyfsad nivå för kvottilldelning och sånt där. Men då kommer i nästa skede de här lobbyisterna in. Tusentals lobbyister då som sätter igång och bearbetar alla i EU-parlament och EU-kommission och så vidare. Och när det kommer ut i slutändan då, så är det något helt annat. Konsulterna, lobbyisterna får politikerna att ändra sig.
Ja, det där är lite tokigt, men det är så här att våra EU-parlamentariker, de bedriver ju ingen egen politik, om jag får uttrycka mig så. Utan de bedriver ju den politik som det inhemska egna partiet har bestämt. Och det gör ju att man måste ju i princip påverka partierna och partigrupperna, men det lyckas de tyvärr väldigt bra med.
Ja.
Och det är inte bra för oss, så att säga. För att det är ju lätt att man tar till sig argument som man får hela tiden. Och är det då en del som börjar vackla, då kan det bli problem på det sättet. Mm. Så att jag tror att mycket där. Man måste ha alltså representanter som vågar stå emot och kan få med sig partigruppen där nere.
Mm.
För att de enskilda partierna kan ju inte arbeta i parlamentet, utan det blir ju partigruppen. Alltså alla socialister från hela Europa eller alla demokrater eller alla gröna och så vidare. Så att det är ju där som man bestämmer politiken, i parlamentet. Vi har ju tre ben när det gäller makten i EU. Och det är ju ministerrådet och det är kommissionen och sen är parlamentet. Och det gäller ju att få med sig alla tre, så att säga. För att egentligen så skulle jag vilja påstå att de egentliga besluten, de tas i ministerrådet. När stats- och premiärministrarna kommer och sammanträffar, då tas de stora besluten.
Mm.
Resten tas i parlamentet.
Ja. Och det kan vara, ja, och det är där de här 700 då i parlamentet ska försöka enas om olika saker. Det är inte helt enkelt.
Det är inte helt enkelt, nej. För sen kan ju kommissionen ha sin uppfattning, och kommissionärerna, de driver ju sina linjer, och då kommer de med sina direktiv och så vidare. Så att det är en koloss, det här skulle jag vilja säga, som är svår att överblicka. Men det är ändå så att ska man ha något grepp om hur politiken kommer att bedrivas, då måste man titta på de egna partierna i Sverige, vad de har för EU-politik. För det är den som man kan räkna med att deras representanter kommer att driva.
Mm.
Och där är de förmodligen så att de är skyldiga att vara solidariska på samma sätt som de är skyldiga i riksdagen att följa partilinjen. Och gör de inte det, så kan de bli näpsade av partiet.
Jag tror säkert så. Du, de här 8 som du har pratat med, hur många av dem kommer att återfinnas i parlamentet så småningom? Vilka står på valbar plats?
Ja, det är lite svårt att säga. De som har stått närmast, det är de som har 2 stycken som har stått på fjärde plats på sin respektive lista. Och som det ser ut idag så kommer en av dem säkert att komma in, eller sannolikt som det ser ut idag i väljaropinionen. Den andra kommer sannolikt inte in, för att där han representerar ett parti som är på gränsen till att överhuvudtaget få någon representant med.
Och om vi nämner dem vid namn?
Ja, den som man kan räkna med kommer in, det är Sverigedemokraternas representant som står på fjärde plats. Det är alltså Dick Eriksson, som ju är känd från massmedia och tv och så vidare. Den andra, det är en centerpartist som står på fjärde plats. Så där får de nog vara glada om de får en plats.
Så verkar ju opinionsläget vara för närvarande.
Just det.
Ja. Några såna här spetsfrågor. Du frågade vilka frågor har de drivit under den sista mandatperioden? Var det någonting där du...
Ja, det var svårt att få grepp om det, vad de har drivit. Det visar sig att de har drivit det här med stödet till Ukraina de senaste 2 åren. Och att de har drivit frågor om jämställdhet och demokrati och så vidare. Men några konkreta frågor som jag försökte få grepp om det var några konkreta frågor, och som dessutom hade regional anknytning. Mm. Och då svarade de att de arbetar, låt säga, med arbetstidsfrågor. De arbetar med trafikfrågor och så vidare. Och det kommer i slutändan att komma regionen till del. men det är inte något som är specifikt för just denna region. Nej. Nej. Men å andra sidan, om man arbetar med arbetstidsfrågor, det visar sig vara ett gammalt direktiv som inte alls har dykt upp nu, utan det är ju 10 år gammalt.
Ja.
Men nu har Sverige blivit påmint av EU att de ska införa det, för de har inte gjort det. Så att några andra speciella frågor, det är svårt för dem, för att de kan inte driva egna frågor, utan de måste göra det via partigrupperna.
Mm. Jag hörde på morgonnyheterna nu pratade de mycket om det här, liksom då, att de är ute och lovar för mycket i den svenska valkampanjen här, och inte liksom betona det här att vi är en liten, liten del i det hela, och det är så oerhört mycket som kan komma att förändras.
Jo, men så är det ju faktiskt, att det går inte att knyta någon viss representant till en viss fråga och förvänta sig att den frågan kommer att drivas stenhårt, utan, och egentligen så visar det här att slutdebatten nu inför valet kommer att ske mellan partiledarna i Sverige, inte de spetsrepresentanter som varje parti har, för att det är inte de som bestämmer, utan det är våra partier. Och det är deras politik, partiernas politik, som så att säga genomförs eller ska försöka genomföras av deras representanter. Så att det är då man får se de stora linjerna så att säga i den här valrörelsen.
Ja. I mediernas slutspurta nu i eftermiddag är det toppnamnen som möts i någon radiodebatt, och sen kommer en partiledaromgång efter det.
Ja, just det.
Och på söndag, det är då som... Men en del länder är redan nu ute och har sina omröstningar, va?
Ja, men vi kan ju förtidsrösta vi också.
Ja, jo, det är klart.
Så att det är många tydligen som gör det redan nu, så att säga, så att... Det gäller ju att fånga om upp de sista här nu inför söndagen. Utan det går alltså bra att rösta redan idag. Och det gör man ju i alla EU-länder, så har man ju rätt att rösta i förtid så att säga.
Just det. Just det. Spännande ska det bli, Rolf. Och vilket jättejobb du har gjort med det här. I 2 månader i princip har du hållit på och haft det som en av dina huvuduppgifter.
Ja, just det.
Tack så hemskt mycket. Vi tack får se på söndag.
Ja, tack.
Mitt 70-tal blev ett kreativt och progressivt årtionde. Huvudsakligen på grund av att jag missade det mesta som kännetecknade min omgivning i 70-tal. 80-talet kom att bli annorlunda. Jag hade skaffat mig en utbildning men inte fått någon examen. Så kom katastrofen. Efter ägarbyte kom det verk jag var anställd vid att ägas av samma ägare som den svåraste konkurrenten. Och min uppgift blev att avveckla tillverkningen av den produkt som brukets lönsamhet till största delen var beroende av och överföra delar till konkurrenten. Howlin' Wolf sjunger Evil. After a long way from home, can't sleep at night, grab your telephone, something just ain't right, that's evil. Evil is going on wrong. I am warning you, brother. You better watch your happy home. Well, long way from home and can't sleep at all. You know another mule is kicking in your stall. That's evil. Evil is going on home. I am warning you, brother. You better watch your happy home. You better catch him. Cause something wrong.
you call on the telephone and she answers off the slow. Grab the first thing smoking after you half the whole bowl. That's evil. Evil is going on wrong. I am warning you, brother. You better watch your happy home. On the front door, run around to the back, you'll catch him death before he goes. That's evil. Evil is going on. I am warning you, brother. You better watch your happy home.
Tyvärr jag uppväxt i en vi och domanda. Där vi var de goda och de var de onda. Jag upplevde att brukets nya ägare tillhörde de onda. Och det tog många år innan jag kunde bryta mig ur det tänkesättet. Trots att jag inte är vidskeplig kändes det i mina mörkaste sönder som Albert King sjunger i Born Under a Bad Sign.
If it wasn't for bad luck, you know I wouldn't have no luck at all. Hard luck and trouble been my only friend. I've been on my own ever since I was 10. Born on a bad sign. If it wasn't for bad luck, you know I wouldn't have no luck at all. I can't read, I didn't learn how to write. My whole life has been one big fight. Born on a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I said I wouldn't have no luck at all. That ain't no lie. Ow! You know, if it wasn't for bad luck, I wouldn't have no kind of love. If it wasn't for real bad love, I wouldn't have no luck at all. You know, wine and women is all I crave. A big leg woman gonna carry me to my grave. Born on the bad side. I've been down. I begin to call. If it wasn't for bad luck, I tell you I wouldn't have no luck at all. Yeah, I'm a bad luck boy. Been having bad luck all of my days. Yeah.
Men min gamla professor kom till min hjälp. Strax efter decennieskiftet hade jag publicerat en uppsats där jag visade att upp till 30% energi kunde sparas i valsverken genom processförändringar och därtill minska produktionens klimatpåverkan. Professorn ville att jag skulle fortsätta studien och doktorera. Jag blev inskriven som doktorand och för att försörja mig under studierna tog jag jobb som deltid som gymnasielärare. Några av mina elever kom efter examen att hjälpa mig med forskningen, främst med att rita illustrationer, men även genom att under mitt överinseende göra enklare delanalyser. Det blev en del kvälls- och nattarbete. Och som avslutning på dagens avsnitt ska jag spela Teach Me Tonight med Etta James.
Say I've got a lot to learn. Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is a perfect spot to learn. Oh, teach me tonight. Starting with the it. Right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Oh, come on and teach me tonight.
Bluesinslaget där, som vanligt sammanställt av Sven-Erik Lundberg här på Seniorradion. Nu är det dags att hälsa veckans panel välkommen, Kerstin Weibert.
Tack.
Du har jobbat med äldrefrågor inom det kommunala.
Ja, främst det. Mm.
Välkommen också, tack. Kenneth Lutti.
Mm, tack, tack.
Gammal ledarskribent, eller ja, tidigare. Ja, för detta ledarskribent, så kan man
också
säga. Ja, på Arbetarbladet i alla fall. Ja. Och så Per Piscatus som har varit i näringslivet, va? Kan man väl säga. Ska vi börja med gårdagens jättenyhet, Microsofts Sverigesatsning. 30 miljarder drygt till och med. Tankar om det, Per?
Ja, det är den stora satsningen är ju på utbildningssidan. Ja. Jag. Den betyder mest. Det är väldigt många som har olika uppfattningar om vad AI är för någonting och vad AI kan göra. Men det är väldigt revolutionerande och jag förstår. Microsoft är en stor spelare här. Och att de satsar på att utbilda oss svenskar så att vi ska vara någon slags föregrundsgestalter. Det är jättebra.
250 000 tror jag.
250 000 i samband med högskolor och företag. Bra. Mycket bra.
Hur ska det gå till, undrar man? Ska de ha kvällskurser?
Det vet vi inte än. Nej. Man har bara sagt att det är universitetet i Linköping som ska vara centrum i det här. Men det här är en lika stor revolution egentligen, en omvälvning både i arbetslivet och i vårt privatliv. Så när man införde e-post till exempel så betydde väldigt mycket. Väldigt många tyckte att de drabbades av det, men många tyckte att det var en fantastisk hjälp. Och det är likadant här. Jag vet inte hur mycket ni använder EU själv, eller AI själv.
Men det är inte vad vi vet. Vi kanske gör det utan att veta om det.
Det är jättespännande.
Vad säger Kerstin om det här?
Nej, men jag tycker att det är lite spännande för att allt det här med teknik, de hamnar i den diskussionen. Då, så det vi behöver är ju support. Alltså för att är man bra användare, det kan man ju vara, men blir det något tok när det försvinner kontakter i sändlister som det inte syns men finns. Och vem frågar man? Vem får man hjälp? Så jag hoppas att man också kan få hjälp på det viset. Mm.
Det kunde man få när man var yrkesverksam. Ja. Då fanns det ju en IT-avdelning.
Ja. Precis.
Men så är det ju inte.
Nej. Nej.
Kenneth, hur tänker du om det här?
Ja, jag har inte hunnit tänka nästan. Men 250 000 ska utbildas. Hur gör man urvalet där? Och anmäler man sig till en kurs eller ABF? Eller hur ska det gå till?
Det är väl oklart.
Ja, det är en oklart. Det löser sig säkert. Men en annan fråga är om det blir en elektricitet kvar till Gävleborna. Mm. För att de drar ju oerhörda mängder el. Mm. Och hur man ska lösa det är ju en annan fråga. Och sen är det 30 miljarder. Det är ju uppdelat på tre olika städer, så att det är 10 miljarder kanske till Gävle.
Det var Gävle, Sandviken och så lilla Staffanstorp i Skåne. Ja.
Men 10 miljarder är en oerhörd summa. Så att det är klart, som jag hörde här ute i lunchrummet, att, som Per sa, att det blir massor av byggjobb. Men sen när det är klart så blir det inte särskilt många jobb, vad jag förstår. Mm.
Nej, men det blir byggjobb under ganska många år. Ja. Det kan ju faktiskt betyda att en del människor flyttar hit under ett antal år jobbar och sen får man röra sig härifrån i och för sig.
Det är som att Sverige står inför på tröskeln till en ny tid. Alltså, jag tänker på grönt stål där uppe i norr och hela Skellefteå och Northvolt och sen det här då.
Mm. Precis.
Ja.
Och det är mycket som pekar på att den gröna elen kommer inte att räcka. Kommer inte att räcka till.
För den här satsningen menar du?
Nej, alla de gröna omställningar som många industrier pratar om, det gröna stålet, de gröna bilarna, de gröna lastbilarna, kommer att kräva så mycket att det kommer inte finnas. Mm. Och det kommer att påverka vårt konsumtionsmönster faktiskt på ett sätt som vi inte kan föreställa oss nu. Mm. Jag vet inte om ni ser, det är väl inte reklam tror jag, om jag säger Malin Persson Diolito tror hon heter, va? Hon har ju samtal med ett antal människor på tv. Mm. Och senaste programmet, då var det en kvinna från Tyskland som är väldigt insatt i hela miljöbiten, som klart och tydligt pekade på att med de planer som finns så kommer den gröna elen inte att räcka till. Mm. Och jag tror Microsoft lite inser det också, för de kommer att satsa på vindkraftverk. Mm. Alltså egna vindkraftverk. Mm.
Det var lite det som du var inne på också, om det räcker till.
Ja, alltså, där jag bor i Skutskär, det har ju Skutskärsräcken 5 egna vindkraftverk. Mm. Det hjälper väl till, antar jag. Mm. Men jag tänkte på det, Sverige är ju världens näst bästa innovationsland, såg jag bara Schweiz som är bättre än vi. Och USA ligger ju långt ner på den listan. Och det tyder väl på, det är väl därför kanske de satsar så mycket i Sverige.
Mm. Ja, det skulle jag tro att det är.
Kerstin, du vill komma in också.
Nej, men jag funderar så här, de här stora serverhallarna som byggs nu, är det solpaneler på dem? Och ställer vi krav på att det ska vara solpaneler?
Bra förslag.
Ja, jag tycker det, det borde ju vara en självklarhet.
Ja, faktiskt.
Miljöpartiet hade för en tid sedan, ett par, tre år sedan, ett förslag om att alla nybyggda hus ska vara ha solpaneler.
Ja. Det tycker jag är ett jättebra förslag.
Men det föll.
Ja, som allting som är bra fall.
Ja, Per.
Jo, om man tar lite bredare grepp på det här med energiförsörjningen också, så måste man ju tänka tillbaka till den revolution vi i Sverige och vår industri, vårt samhälle gick igenom, där vi byggde ut alla älvar. Och det var ju nödvändigt för att få den utveckling som vi har haft. Och vi står inför en liknande situation nu. Att bygga ut älvar, det vill vi inte. Och kärnkraft vill man, säger man, det ligger 20-25 år framåt. Under tiden måste man fylla på med annat. Mm. Annars kommer det inte finnas tillräckligt.
Ja, det finns bara ett alternativ, och det är vindkraftverk. Ja. Solpaneler då kanske, men det är ju blygsamt att tala. Men alltså, vindkraftverk måste vi ha. Vi kan ju inte ha en regering som säger nej till allt, utan alltså, vi klarar inte den här omställningen. Nej, om vi inte bygger, det tar 3 år att bygga vindkraftverk.
Men då har vi det här kommunala vetot.
Ja, det är ju...
Som Gävle använder sig av.
Ja, det här tycker jag är jättedåligt. Mm.
Och tänker man vidare, Mats, om man bygger vindkraftverk fram tills det är att den här planen går i land, att vi får kärnkraftverk som tar över och blir tillräckligt, kan man ju faktiskt ta bort vindkraftverken och stå i naturen kvar. Men den tidigare ombyggnaden vi gjorde när vi byggde ut älvarna, det är ju gjort för evigt. Det går ju inte att återställa. Mm. Så det är viss skillnad mellan då och nu också.
Så sant. Ja, den som lever får se, som man brukar säga.
Ja, vi lever inte då.
Nej, det tror inte jag.
En liten tröst.
Det är inte den här panelen.
Nej. Ja, seniorråden är väl tveksamt. Ja, finns kvar. Vi ska byta ämne. Jag vet inte om ni har sett de här tv-programmen om surrogatmödraskap.
Mm. Ja. Jag har inte sett.
Nej. Men ni känner till debatten, va? Mm. Ja, det blir vanligare och vanligare även i Sverige. Mm. Här är det ju inte tillåtet med svenska surrogatmödrar, men fler och fler svenska familjer vänder sig till utländska. Mm. Och det är en hel industri det där med att förmedla. Är det bra eller dåligt att det är förbjudet här? Ja, det är en svår fråga, jag vet.
Det är en svår fråga. Ja.
Jag kan tycka att det är just i det här tv-programmet där man visar på det här äldre paret då, att det är lite oetiskt, tycker jag. Mm. Att jag skulle kunna bli mamma idag, 70 år. Varken både utifrån att orken att ha barn, men också liksom respekten för barnen som liksom får växa upp utan föräldrar, för så blir det ju. Och det kan ju vara, även om man har unga föräldrar, att föräldrarna dör, men då är det ju liksom olyckshänd eller sjukdom.
Ska jag förklara kort bara för lyssnarna, att det var alltså ett svenskt par i 70-årsåldern som ville få tvillingar. Och det har de fått nu.
Men de är ju omhändertagna.
Ja, just det.
Men Jag förstår, man kan ju förstå längtan efter barn. När man själv har barn så kan man förstå saknaden att inte ha barn. Mm. Men man måste ju ändå respektera barnens liv, tycker jag.
Ja, det är komplicerat det där. Det är svårt att ha någon bestämd uppfattning därför att det är som du säger, många längtar efter barn och kan inte få det. Mm. Men nu är det ju industriellt det där att det, Ukraina har ju blivit någon slags centrum för det här mödrar köpa barn och det kan man ju förstå att de fattiga ukrainarna har de för val. Mm. Sen har det ju varit borta i Asien, långt borta. Så att, det är skevt får man väl säga på något vis. Va? Men det är klart homosexuella par som aldrig kan få barn och som är barnlösa. Mm. Så det är svårt att ha någon bestämd uppfattning. Det kanske är bra att det är förbjudet i Sverige. Men å andra sidan så vänder man sig till de fattiga länderna istället.
Mm. Oftast så är det.
Ja, Kenneth sa det just, jag funderade just på homosexuella parbildningar. Det är ju en situation. Sen finns det någonting annat, man kan adoptera barn. Mm. Det är ju en liknande situation, har varit och kommit från en annan mamma. Precis som i det här fallet, och byter miljö.
Det fick ju inte gaypar adoptera tills... För ett antal år sedan, då blev det okej.
Ja. Jag tänker också att det finns ju så otroligt många barn som verkligen behöver få trygghet och få bli omhändertagna på ett bra sätt. Så att, och man kan väl älska ett barn oavsett om det inte man har liksom blodsbanden. Mm. Det är ju så det är.
Men åter till grundfrågan, borde det vara legalt i Sverige? Jag duckar inte nu med att säga att det är en svår fråga.
Alltså, det kräver ett omöjligt svar. Alltså.
Ja. Men någon gång måste man ju ta ställning.
Jag får nöja med ett kanske.
Ja, alltså, lite beskrev man ju i tv-programmet också här att man när barnet föddes i ett annat land och inte var friska, svårigheterna som blir där. Alltså, då blir det ju liksom... På det viset skulle man ju kunna tycka att man skulle kunna få ske här. För det kan ju också finnas människor som kan tänka sig att bära ett barn utan att ta betalt för det. För att man vill hjälpa någon eller man kan... Så att jag tycker kanske utifrån det att det kanske är säkrare. Mm. än att man utnyttjar människor som är fattiga.
Mm. Nej, jag har ingen... Jag kan inte ta ställning
för det. Okay. Vi får nöja oss med det. Ja. Det finns ju exempel på i Sverige att en syster till exempel till en icke-fertil kvinna
eller kompis.
Ja. Precis. Så det förekommer ju. Ja. Men det här mer systematiska är ju inte tillåtet. Nej.
Det är väl det som är tråkigt är ju att det blir geschäft i det hela och att det handlar om pengar. Ja. Det blir så tydligt.
Det blir någon miljon om man föder åt andra.
Ja.
Jag köper mig ett barn för 1 miljon. Ja. Eller 2 miljoner.
Ja. Mikael Bindefeldt var i någon tv-show, en pratshow. Och han är ju gay och har en partner. Så där. De hade då fått ett surrogat barn. Och han berättade att då kunde de alltså välja egenskaper. Ja, vi vill gärna ha en ljushårig pojke, helst musikaliskt.
Det där är otäckt.
Det påminner om andra tider.
Ja, det gör det. Vibrationer.
Ja, just det. Det är tillräckligt med sånt ändå. Alltså.
Ja.
Okej.
Vi får nöja oss med det.
Ja, jag tror det, va? På torsdag är det vår nationaldag, 6 juli, som är helgdag sedan ett antal år tillbaka. Det blir aldrig lika stort som i Norge, 17 maj.
Oh, nej.
Hur kommer det sig? Eller är det någonting som har växt?
Det är kriget som gör naturligtvis att norrmännen firar. Och det är lika våldsamt, men det har ju tydligen utvecklats till fyllefest. Norrmännen är ju brakfulla den där dagen, och det nu är det roligt.
Jaha.
Men Sverige kan ju aldrig få 6 juni, vad är det? Gustav Vasa någonting? Till och med osäker på varför.
Jo, han red in i Stockholm.
Ja, tyrannen. Ja. Alltså, tyrannen. Vasa är ju inget helgon direkt.
Nej.
Ja, jag vet inte.
Ska ni fira?
Inte alls.
Kerstin?
Jag ska faktiskt ner till Stockholm, så vi får se vad som händer i studentfirande där. Så att, men jag tycker vi är ju lite, rent generellt är vi ju lite dåliga på att fira saker.
Ja, vi firar midsommar.
Det borde naturligtvis vara nationaldagen.
Det borde det vara. Det är det ju faktiskt.
Ja, det är det.
Ja,
vi tar det saken i egna händer.
Ja, precis. Men jag har varit i Oslo den 17 maj och det är fantastiskt. Mm. Det är helt fantastiskt. Mm. Hur dessa tåg börjar med små barn, lite större barn, och olika organisationer som tågar hela Karl Johan upp till slottet, och där står kungen och hela familjen. Och de vackra dräkterna de har, de folkdräkterna, de är otroligt vackra. Mm. Så mycket svart och mycket silver, är väldigt vackert. Mm. Någonting sånt kommer vi aldrig ha. Mm. Men de firar ju också att de blev fria från Sverige. Men det är viktigt för dem.
Ja.
Det är faktiskt.
Ja, det är 100 år sedan, 120 år sedan.
Och varenda by eller mindre stad så har de ju såna här tåg. De tömmer hela.
Jo, men jag har också varit i Oslo, jag kan bekräfta det du säger. Alltså. Och jag var nykter.
Ja, bra.
Jag jobbade där och så jag var nykter.
Ja, så där. Var två i alla fall.
Men det går det finns en film på SVT Play som heter Kungens val. Det handlar om kung Håkon när han flydde till Sverige.
Ja, just det.
En vinterdag. Han höll på att inte få komma in i Sverige, men det löste sig. Och det kanske ger en bild av varför norrmännen är så noga med att fira den här dagen. Ja. Mm. Den filmen är väldigt bra dessutom.
Ja, bra.
Spännande. Vi ska prata med ett helt annat ämne. Det pratas ju mycket om att det är brist på fängelseplatser. Mm. Internerna får ha dubbelrum eller fler i samma cell. Nu höjs det röster för att låta privata byggherrar uppföra fängelse som sen hyrs ut då till staten. Eller att Sverige hyr fängelseplatser i något annat land. Storbritannien är ju på väg dit, har jag förstått.
Ja, men efter mycket krångel.
Ja. Är det en bra idé? Privata fängelser. Dragon Gate framfördes faktiskt i en artikel idag om att hela det är till salu. Och mäklaren sa att det kan vara eventhotell eller fängelse. Mm.
Det är lite hisnande tanke att någon skulle tjäna pengar på att driva fängelse. Men det måste ju bli så. Mm. I så fall.
Ja.
Alternativet är vi har ju en del kanske gängmedlemmar, ledare som sticker iväg till Iran, Turkiet, del av Jugoslavien. De kan väl få hyra, vi kan väl hyra fängelse åt dem där. Inte vet jag.
Det är en ganska svår och komplicerad fråga det där.
Ja, men det är så alltså, i den här panelen. Ja,
det är bara svår.
Vi måste brottas med det här. Alltså. Men alltså, klart, det är mig emot att vara bygga privata fängelser, måste jag säga. Som i USA. Och det har ju inte varit särskilt lyckat. Men det är kanske mer än klöst att föreslå det med fotboja på de här som ska in på 3 månader eller ett halvår. Då kanske man får bort 10% av alla som sitter inne. Men inte vet jag faktiskt. Jag har svårt att ta tid med det där. Vi har ju fått ett helt nytt landskap och fängelserna är överfulla. Och det är mest banditer som sitter där. Så det är klart att...
Och det tar ju väldigt lång tid att bygga.
Ja, det gör det.
Och jag tänker så här, om man har brist på platser släpper vi ut fångar för tidigt för att ge plats för dem som har fått ett nytt beslut.
Det kan ju
kan man
så.
Också fundera på.
När är vi nu? Var det 70-tal? Släpp fångarna löst i vår.
Bra film det. De som sitter inne på 1, 2 eller 3 månader, de kan ju få fotboja, tycker jag. Alltså. Mm. Men det är komplicerat. Mm. Får säga kanske igen då. om
komplicerat privat. Som så mycket annat i den här världen. Ja.
Men varför vill man bygga privata fängelser? För att inte staten har råd att bygga sina fängelser. Men, och vi ser att det tar lång tid att bygga ett fängelse.
Staten ska inte investera, utan någon annan.
Ja, men jag menar, det tar ju lika lång tid om det är vi som... Staten som bygger eller om det är en privat. Ja. Och det blir ju säkert dyrare också. Om vi... Ja.
Men det behöver ju inte vara nyuppförda fängelse. Det kan ju vara ombyggda befintliga hus.
Vi har ju ett fängelse här i stan.
Ja, just det.
Vi kan öppna det igen.
Då blir vi av med vårt fina fängelse.
Ja, skrämmande tankar.
Ja, just det. Ja, jag tar tillbaka det. Ja.
Hörrni, vi ska runda av. Mm-hmm. Och vi ska lyssna på våra sponsorer nu. Tack ska ni ha alla tre.
Tack så mycket.
Tack.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, och nu gick panelen ut och de säger vi tack så mycket till Mats som har hållit i den idag. Han håller ju alltid i den när jag har mitt program och det säger jag mycket. Tack för. Och snart, Timo, har det gått 2 timmar av vårt program och det finns väl bara någonting kvar och vi ska tacka sen. Men nu, Sven-Erik, har du någonting för nästa vecka som du vill att vi ska veta?
Ja, vi kan väl börja med idag så är det sån här stadsvandring klockan 18.00. Horribla blasfemier, häxor, vattenprov och Guds vrede. Det är Desiree Kjellberg från Sveriges fängelsemuseum som berättar om hädelse och andra religiösa brott i 1600-talets Gävle. Och det är samling vid Heliga Trefaldighetskyrkan i Gävle klockan 18. Och man kan också gå den imorgon klockan 14 då på en repris då. På torsdag är det ju nationaldag och det kan man fira lite varstans. Det är aktiviteter i Bolognerskogen i Gävle 11-15 och det är i Bomhus hembygdsgård 12-15 är det öppet hus, musikunderhållning, tumbrödsbak, försäljning, fikaservering och det är Rudsjö scoutkår som säljer kolbullar. I Älvkarleby kan man fira nationaldagen på medborgarskapsbevis vid Smörmyrgården. Och det är klockan 13 till 22 faktiskt. Nationaldagsfirande i Ovansjö hembygdsförening tar med Torbjörn Källström men också då på torsdag. Så att det finns en hel del då att fira trots att vi är svenskar. Sen har vi då på fredag är det start för sommarens quizsäsong med DJ Vermelin, Janne Vermelin på uteserveringen på Järnvägskrogen 18-22. Och det flyttar inomhus vid regn. På lördag kan vi lyssna på koralmusik, en vänlig grönska med Eva-kören under ledning av Kicke Westberg. Och det är Sommargläntans Café Bolognerskogen 13.30. Blåsmusik i Regimentsparken, Järfälla musikkår med dirigent Åke Hedblom i Regimentsparken klockan 15.
Och de är bra, så de ska ni gå och lyssna på. Mm.
Vi har också på lördag teater Kameliadamen med De Profundos teater och arbetarteater Pegasus i regi av Madeleine Lövgren. Och det är klockan 18 då. Och det kan man också uppleva på söndag klockan 15 då. På lördag också har vi en sommarkonsert i Grönskans tid med Hille kyrkokör, Lina Dahlblom sång, Christer Hedblom gitarr, fiol, Patrik Ahlberg flöjt.
Ja.
Ska vi titta på vårt eget?
Ja, nästa vecka är det Karin Fagerlund som sitter här.
Då är det Karin Fagerlund, ja. Och det är en hel del i radion också innan dess.
Ja.
Idag kan vi ju lyssna på reprisen på det här då klockan 16. Och klockan 19 är det Studio 64 med predikan från Hedvigslundskyrkan. Imorgon 17-18 är Senior Blues, en repris från 2022.
Mm-hmm.
Och på torsdag 15-16 är det Country-timmen med en timmes non-stop country. Fredag bjuder Timo Heino på 10 i topplistor från tiden då det begav sig, och det är nostalgi 10 i topp. Nostalgitoppen heter det, förlåt så hemskt mycket. På lördag har vi röd lördag, det är Vänsterpartiet som sänder klockan 12-13. 16-17.30 Radio GSK, Finska klubben i Gävle, där man kan ringa in om man vill. Och 18-19 är det Radio GSK igen. Finska pop- och rocktimmen med Mikael Persson. Nattrock 22-2, förlåt.
Ja, men då tror jag vi får säga att det är mycket som vi kan göra här.
Det är massor.
Ja. Och glöm inte att gå och rösta på söndag, ni som inte har gjort det. Man ska visa sin röst, tycker jag. Så nu säger Timo Heino och jag ett varmt tack för att ni har lyssnat. Och vi går ut till tonerna av Pettersson Bergers intåg i Sommarhagen. Tack för oss.
Mm, tack. Thank you.
Seniorradion Gävle. 102,7 MHz.